Hej och välkomna till Avanza-podden där det blir lite extra insatt avsnitt idag. Och det är inte för att vi trivs så himla bra i vår nya poddstudio, det gör vi också, utan det är snarare för att det hände ju lite grejer på marknaden igår. I USA så fick vi de brantaste nedgångarna sedan i juni. Jag vet, det låter inte speciellt mycket. 3 månader är inte en jättelång period. Men nåväl, det var -5% som Nasdaq, den tekniktunga börsen i USA, tappade. Och breda då S&P 500, om vi tittar på de bolagen, så var det en nedgång på 3,5%. Och det fick genast rubriker och man började prata om techfrossa och kommer det komma ytterligare fall, kommer vi återuppleva våren med de här branta kursfallen och så. Så att vi tänkte ta ett avsnitt och prata lite om vad det egentligen var som hände igår och vad det kanske kan tyda på och lite varför jag tror att både du och jag, Niklas, tycker att det egentligen inte var så dramatiskt utan kanske ganska naturligt att det föll igår.
Jo, men precis. Och vi sa ju här, men ja, vi måste bara få snacka av oss lite grann. Det är ju trevligt att prata i en podd också och inte alltid skriva blogginlägg. Och vi tänkte att vi kör en kvart. Vi vill liksom prata av oss kring våra tankar från gårdagen. Om det blir en kvart eller inte, det får vi... ja, ni vet hur det är. Det får vi se. Men...
Sannolikt inte.
Sannolikt inte. Men i den här typen av fall, så fort det blir, det var en bred nedgång, som du sa, 5%, även om amerikanska börsen inte stängde på dags lägsta nivåer. Det där är ändå ganska skönt. Amerikanska börsen stänger vid 10 på kvällen. Och också se liksom hur ser stängningen ut. Alltså får man stängningen, det går rakt ner i källan och du stänger på dags lägsta och då inser man att okej, här är det inte färdigsålt. Det är jobbigare. Det, liksom, försäljningen, nedgången slutar för att börsen stänger. Det är inte så roligt. Utan vi fick en viss återhämtning mot slutet, stängningen, men det var fortfarande en bred sell-off. Och tidningarna direkt. Våren 2020, coronakraschen, allt var nattsvart. Techfrossan och sektorrotationen mot tech till hälsovård 2018 som vart en frossa. Börsen gick ner 17,9% i december. Det är ju det du och jag vill prata om här. Liksom, behöver man vara orolig? Tror vi att samma sak är på väg att ske nu?
Mm. Så, let's start det här. Och jag kan ju börja med att säga att jag håller med dig om att det var otroligt skönt att det inte stängde på dagslägsta. Det är ju faktiskt något som, till skillnad från i våras, när egentligen fallen bara accelererade börsens sista halvtimma, så var det ju helt tvärtom igår, vilket jag tycker tyder på en viss styrka. Att det inte var så här att det rasade 1,5-2-3% till sista timmen helt enkelt. Men vad är det då som har hänt? Jo, men vi måste nog backa bandet lite och gå tillbaka till när det var som värst, som oroligast, som jobbigast, när börsen bottnade i mars. Då hade ju i princip allting fallit och det var väldigt oroligt. Sen dess har vi haft en fenomenal återhämtning. Men den här återhämtningen har ju till mångt och mycket letts av ett par bolag. Vi kan kalla dem, det är FANG-bolagen, alltså Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Vi har Tesla, vi har Microsoft, alltså de här teknikbolagen som man har kallat för coronavinnare. För de har ju sett sina produkter och tjänster kanske ha en ökad efterfrågan här. Och det är de som har gått fenomenalt starkt. Lite på bekostnad av andra aktier. Vi har haft en ganska bred återhämtning i och med att liksom pengar är gratis och så. Men otroliga stimulanser och börsen är framåtblickande. Men det är verkligen ett par bolag eller en viss sektor som har lett uppgången. Och det kan ju inte fortsätta. Alltså, de kan ju inte gå upp 2-3% varje dag. Det är liksom teoretiskt omöjligt nästan. Och då är det klart att när det kommer en liten sättning, då är det väl också rimligt att det är de här bolagen som får bli mest påverkade. Vi hade väl nedgångar på 9% ungefär på Tesla och på Apple igår. Facebook gick ner 3,5%. Så att det är inte så konstigt att de måste liksom stanna och hämta andan ibland. Och det är också så att vi har sett en del stora fonder som har varit tvingade att sälja av vissa av de här bolagen för att de helt enkelt börjar utgöra för stor vikt i fonderna. Vi pratade om det i förra veckans indexavsnitt, att fonder får inte vara hur viktade som helst mot ett visst bolag. Så när de nu tvingas börja sälja lite Apple, lite Tesla och så, då får ju det följdeffekter.
Ja, exakt. För de som kommer ihåg förra avsnittet så sa vi det att Securities and Exchange Commission i USA eller motsvarigheten till Finansinspektionen ju har synpunkter på om sektorviktningen i ett index blir alldeles för stort. Och det innebär ju att fonder och indexfonder får börja undervikta exempelvis tech som utgör 27,5% av S&P 500 här innan nedgången och extremt mycket högre nivå på Nasdaq självfallet. Men de flesta indexfonderna följer ju S&P 500 och jag tycker också Per igår att det var väldigt intressant att se utvecklingen på Dow Jones, S&P 500 och Nasdaq. Dow Jones följer ju allra minst och det är ganska logiskt. Det är ett index likt OMXS30 i Sverige och det är väl kanske också det indexet som bäst någonstans representerar den amerikanska ekonomin. För vi har ju haft det här begreppet som man har myntat då i USA, att Wall Street is not Main Street. Att det finns en ganska stor diskrepans mellan bolagen på den amerikanska börsen och den reala ekonomin. Och att det inte finns de här jättemånga bolagen som är hårdast drabbat av coronapandemin. De ingår inte i lika stor utsträckning i indexerna. De är inte lika tunga pjäser. Det är inte de som påverkar indexet. Hotell och resor och alla möjliga typer av restauranger av de då som har drabbats allra hårdast. Så Dow Jones föll minst igår. Dow Jones har varit ute i blåsväder tidigare. Backar vi bak bandet, säg 2 år eller 1,5 år eller sådär, så har vi under ganska lång tid levt med en handelskonflikt. Det är bolagen i Dow Jones som har varit i skottgluggen, som har störst exponering mot Kina och som har mest att förlora. Handelskonflikten ligger i stå. Nu är det mera coronapandemin. Techbolagen som du var in på, de har drivit massivt. It's a new economy. Ingen kan säga någonting annat. Det är ett massivt digitalt skifte som nu sker. Jag tror aldrig världen någonsin har skådat det som nu händer och har hänt bara det senaste halvåret. Men bolagen kan inte gå upp till skyarna. Dow Jones har minst exponering mot techbolagen. Salesforce kom ju in, Exxon åkte ut, det gamla guldet in med det nya guldet. Oljebolagen hade sitt på 80-talet. Lite tech i Dow Jones. Apple har splittat sin aktie. Dow Jones är konstigt. Man tittar ju på aktiekurserna, vilket är jätteudda. Kom ihåg att indexet från 1896. Så Apple får mindre påverkan också på Dow Jones nu än tidigare. Det föll minst. S&P 500 föll i mitten. 27,5% tech. Kanske då lite mindre efter gårdagen. Och sen har vi Nasdaq som sjönk allra mest. Extremt tekniktungt. Det är teknikbörsen.
Mm. Och Nasdaq är ändå, trots fallet på 5% i år, upp 27% sen årsskiftet. Så att alltså 27% sen årsskiftet och jag tror att det är 82% sen botten i mars. Nej, men 82% sen botten i mars, 27% sen årsskiftet. Det är ingen jättedramatik att det föll 5% i år. Det är väl lite som att man kutar på löpbandet någon gång. Måste man hämta andan.
Ja, och just det här också, att det har varit sånt oerhört starkt momentum, så jag tror att väldigt många, det kan också vara så att man har använt en hel del belåning och tagit lite högre risk för att det har varit en tydlig trend uppåt och de har bara taktat på i verkligen ultrarapid, och då tror jag fler ställer sig lite närmare utgången, och när det sker så som det skedde igår och det blir en viss sell-off, då vill man ganska snabbt ta hem sin vinst eller åtminstone ta ner sin belåning, sin gearing, och då blir det ganska snabbt följa John-beteende, för det här har varit en snackis under ganska lång tid i år, Johanna. Techbolagen driver extremt mycket. Det är en crowded trade när man har lyssnat till amerikanska förvaltare. Vad innebär det? Ja, men det blir trångt i
utgången.
Trångt i utgången. Först är det trångt i ingången när alla ska in i den här typen av bolag. Det är mycket indexkapital. När man sparar mer index och ska köpas in i tech. Det är så indexviktningen ser ut. Det är mycket tech. Tech är nästan dubbelt så stort som hälsovård. Sektor 2 i S&P 500. När alla ska ut, då går det betydligt mycket snabbare. Och det är nog värt att ha med sig det.
Mm, visst ska man det, men det underliggande caset liksom, att världen digitaliseras i en allt snabbare takt, alltså nya branscher, allting, alltså de flesta tjänster, företag, alltså vi har ju en digitaliseringsvåg som har pågått och som pågår och som inte slutar på grund av att aktierna faller lite någon dag, utan liksom långsiktigt så finns det en enorm tillväxtpotential fortfarande. Det har ju inte förändrats.
Nej, det har inte förändrats. Tittar man på amerikanska S&P 500 igår då, så var den ner minus 3,51, och tittar man då på alla de här 11 delsektorerna som indexet består av, så hittar vi information technology också som var ner 5,83, och sen har vi ytterligare en sektor, för man gjorde en uppdelning bland techbolagen för en tid sedan, om det var i fjol eller för 2 år sedan. Det här var lite läskigt tyckte man, för att man splittade upp techbolagen. Det här hade inte gjorts på mycket mycket länge, och man undrade hur i helskotta ska det här gå, och en del av dem hamnade i sektorn communication services, och den var ner hur mycket då, Johanna?
Ska jag läsa åt farbror? Vi har lite liten text här på det vi har skrivit ut. Minus 3,34.
Minus 3,34. Så att i communication services och information technology, där hittar vi de här techbolagen. Vi har ju sagt tidigare att de 5 största namnen på amerikanska börsen utgör nästan en fjärdedel av hela börsuppgången. Det intressanta är ju att de coronaförlorarna, pandemiförlorarna, som redan har så mycket skit inbakat, är så mycket djävulskap diskonterat, de steg ju faktiskt igår. Jag menar, Carnival, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Southwest Airlines, Macy's, Boeing med flera bolag, mycket inom hotell, resa och retail. Vi såg uppgångar på 2-4%. Så att det är för mig, Johanna, ett tecken på att en sektorrotation om någonting, tech har gått evinnerligt bra. Mm. Och snackisen har varit, när går man från growth till value? När går man från liksom det tillväxten som har gått väldigt bra till det mera bortglömda med låga multiplar? Och jag kan tycka att det finns en viss sundhet i det. Det är för det man har pratat om är att återhämtningen har varit ganska tunn, ganska smal. Man har sett de 5 största techbolagen driva en massiv del av uppgången. Vi vill ju se att allt driver. Vi vill se att hotell, restauranger, transport, resor, allt, energi. Energin är 40% i år. Nu höll det emot ganska bra igår. Banker, fastigheter. Fastigheter har jobbat i Sverige. Vi vill se att det också återhämta sig, för att vi kan prata om en riktig bred återhämtning. Och jag tror att det är 50-60% av bolagen i S&P 500 som är långt ifrån fornstora dagar. Och det är värt att komma ihåg det. Men de höll emot igår. Så jag tror inte att pengarna lämnar marknaden, Johanna. Jag tror att de omallokeras. Och det sista jag vill säga är, du kommer ihåg när vi pratade om det här 2018, techfrossan, som från tech till hälsovård, en sektorrotation. Och sen var man orolig här för amerikansk 10-åring och konjunkturen och allt vad det var. Vi är inte där idag. Vi har massiva stimulanser i marknaden. Är det sunt? Ska man köpa av den anledningen? Nej, det säger jag inte. Men det är så det är. Räntorna är jättelåga. Fed har kommit med en ny målsättning när det kommer till inflation och till räntan. Jag tror inte vi kan säga att det här är techfrossen 2018 all over again, utan det är liksom lite momentum och flödesdrivet, och man omallokerade kapital igår.
Mm. Och den techfrossen var ju också väldigt kortvarig. Och jag tycker du säger något viktigt där. Nej, man ska inte köpa på grund av stimulanser, men man ska heller inte tro att man kan liksom stoppa. Att man är för fin eller för smart eller för vettig på något sätt för att tycka att bortse från de stimulanser som faktiskt finns. För de är högst verkliga, de är högst reella. Här i Sverige har vi Riksbanken som ska börja köpa företagsobligationer. Vad innebär det? Jo, men det innebär ju liksom att allt annat lika trycker de ju ner kostnaden för bolag att låna pengar. Alltså allt för att stimulera och ha en likviditet i marknaden såklart. Men jag menar, det är ingenting som... Jag kan tycka vad jag vill om det som privatperson. Jag kan tycka vad jag vill om de här stimulanserna. De är där.
Ja, de är där, och man får någonstans förhålla sig till det. För jag kan, alltså Johanna, jag kan svära hur mycket som helst. Alltså nu för tiden så cyklar jag till jobbet, i alla fall tills det blir lite för kallt. Och jag kan svära hur mycket som helst när jag ser att det är en grådassig himmel på morgonen och jag ser att regnet duggar och jag har satt såna stänkskärmar på cykeln, för det var inte från början, man såg för jävligt ut på ryggen. Det är inte bra. Men jag kan svära hur mycket som helst om det. Men det är bara ge sig ut. Cykla till jobbet. Du älskar jobbet. Cykla nu och du får motion på köpet. Det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Vi måste förhålla oss till hur verkligheten ser ut. Alltså de som har klagat på det här med kvantitativa lättnader, de har ju gjort det ett helt årtionde.
Mm.
De har gjort det sedan 2007, det är 13 år sedan.
Ja, antingen så svär de när de kollar sin portfölj, eller så har de inte varit så bäsade aktier som de, alltså så negativa till aktier som de vill ge sken av.
Och jag vet inte om vi sa det här tidigare, men just gruppen FANG, också den här akronymen då, är ju sammantaget i snitt upp 50% sen årsskiftet trots gårdagens nedgång. Och då måste man förstå att det finns en viss höjd, att vissa tar hem vinsten och sådär. Vet du hur långt vi måste backa bak på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar för en uppgång på 50%?
Inklusive utdelningar?
Mm-hmm. Jag tänker, för annars kommer det, ja, inklusive utdelningar. OMXS30GI om ni vill söka på sajten.
Jag tänker att det sjönk ju väldigt mycket fjärde kvartalet 2018. Och sen hade vi ju väldigt starkt år 2019 och
2018 är 17,9, 2019 upp 25,78.
Ja, precis. Det räcker ju inte om jag tar 2019 och nu är vi upp 3,5%, 4% x utdelningar.
30,78 ink utdelning i fjol.
Ja, 30 plus då 5 i år eller någonting, men det kan man ju inte bara ta. Nej, jag tror jag måste backa ännu mer då. Det funkar inte med slutet av 2018. 2018 stängde ju minus. Så det kan inte vara början på 2018 i så fall heller.
Nej.
Är jag helt ute och cyklar nu?
Ja, det är lite längre bak.
Ja, det är det jag menar. Jag måste backa bandet mer. 2018 för ett... Och 2017, hur gick 2017 där? Det kommer jag inte ens ihåg. Ja, men säg januari 17.
Januari 2015.
Oh.
Och då ska vi också komma ihåg att vi toppade den 27 april 2015 på 1720,02 indexpunkter. Och det är så här, den har vi levt med under jättelång tid fram till 21 oktober 2018 när Atlas Copco kom med en pangrapport och vakuumdelen var mycket bättre än förväntat. Då steg hela OMXS30 till nytt all time high då.
Aha, du jobbade OMXS30? Jag jobbade OMXSPI, säger jag nu för att rädda mitt ansikte.
Bara liksom så här för att ge en bild av att det har gått ganska fort på tech. Det var väl det som var mitt syfte. Det har gått fort, vi har stigit mycket. Och det ska gå upp en del, för att de som säger att tech bara är en bubbla, nej, det är en ny ekonomi. De som säger att tech är högt värderat.
Absolut.
Ja, och då har jag sett i tidningen också att man säger att ja, S&P 500 är jättehögt värderat. Då vill jag skicka tillbaka en fråga. Då vill jag att de tar fram hur indexsammansättningen på S&P 500 såg ut 2000 för att inte jämföra äpplen och päron. Tech var fortfarande stort, men jag vill ändå att man gör den jämförelsen.
För oljebolagen var ju stora då.
Ja.
Alltså, vad heter det? Exxon var väl ett av...
Ja, det har ju varit ett av världens största bolag. Störst på 80-talet och sen minskat därefter.
Ja, men det var ju fortfarande med sina gelikar. Alltså, mycket, mycket större än vad de är idag.
Och teknikbörsen Nasdaq, den är inte ens i närheten av fornstora euforiska dagar kring millennieskiftet när vi hade en IT-eufori som sen blev en IT-krasch eller dotcom-bubblan som sprack. Vi är inte ens i närheten och nu gör vi mycket, mycket mer än att springa runt och vappa på stan. Man måste inse att det är en ny ekonomi, men det kan inte värderas hur högt som helst. Nej. Det måste finnas någon rim och reson. Det har varit en crowded trade. Väldigt många förvaltare har varit inne i techbolag och guld. Och det är också stora vikter i index. Och det innebär att när det blir en sell-off, ja, då tar det mer stryk. Johanna, it's the name of the game när man väljer värdeviktat. I Sverige är det bank och verkstad. Nu har ju bank gått värdelöst på nollavkastning på 5 år, inte utdelning, bara SCB som är upp. Så att de har väl liksom, vi hoppas inte att det är jättemycket fallhöjd där. Men det är lite grann så det ser ut. Så att vi tycker väl att det var flöde som momentumdrivet igår. Vi tror inte att det börjar på en ny krasch. Men den som lever får se, saker och ting förändras snabbt. Men det är väldigt lite som tyder på det.
Mm. Ja, jag är också positiv för framtiden. Sen, absolut, det är en händelserik höst. Vi går till mötes, inte minst med ett val i USA. Och även om man kan dra på tvärsen och så om vad som har skett vid tidigare val, så tror jag att en oro för den här hösten är att vi inte får något valresultat överhuvudtaget. Att det blir så jämnt, att det blir mycket poströster, att Trump börjar säga att det är valfusk. Alltså jag tror att det kan vara sånt som ställer till det i det korta perspektivet. Men det finns ju ingen anledning att bli livrädd för det fall vi såg igår. Det var ganska naturligt.
Ja, och sen ska jag bara säga här, om vi backar bak bandet senaste 10 dagarna på S&P 500, det här är från 20 augusti, börsen upp 1,4%, dagen efter upp 1,2%, dagen efter det upp 0,9%, upp 0,5%, upp 2%, 0, upp 1%, upp 0,4%, upp 1,9%, upp 0,9%, pang ner 5,7%. Så man inser också vart vi kommer ifrån. Och vi sköt på den här inspelningen lite grann. Vi sa här på morgonkvisten, men ska vi inte spela in den på den? Vi vill ju bubbla. Ja, men det är klart att vi gör det. Men vi väntade till 14.30, för non-farm payroll kommer ofta första fredagen i varje månad. Det är lite grann som Hesa Fredrik, fast det här är liksom på börsen då. Där vi ser sysselsättningen och arbetslösheten, eller sysselsättningssiffran primärt, utanför jordbrukssektorn i USA. Utanför, för en gång i tiden var jordbrukssektorn så stor som man ville se utanför. Nu är det omvänt. Den var ju också bättre än förväntat, och det här gjorde ju att vi fick en liten en rebound på börsen. Det fick vi redan initialt idag, att man fick en viss återhämtning från gårdagen. Men det här adderar ju energi till marknaden, där man adderade 1,4 miljoner jobb i den amerikanska ekonomin. Det var lite högre än förväntat. Och arbetslösheten föll ner till 8,4%. Där ska vi vara medvetna om att den var på nära 15% i april. Och det här visar ju att amerikanerna är på väg tillbaka till jobbet, även om det är på en historiskt hög nivå. Men de är på väg tillbaka. Arbetslösheten var på 3,5% i februari, upp på 15 som mest, nu på 8,4. Sakta men säkert, baby steps, vi är på rätt väg. Och Johanna, den som mäter sin framgång på Dow Jones är vem då? Vem mäter sin framgång,
ja,
på
Trump.
Dow Jones? Trump. Förlåt min svengelska. Han säger great jobs number. 1.37 million jobs added in August. Unemployment rate fell to 8.4. Wow, much better than expected, säger han såklart, inom parentes. Broke the 10% level faster and deeper than thought possible. Så han är ju också ute och håsar, om man får så säga, den här jobbsiffran. Det ligger ju i hans intresse. Han har ju liksom byggt hela sin mandatperiod på att mäta sig med Dow Jones. Det ligger i hans intresse att börsen återhämtar sig, att ekonomin fortsätter att återhämta sig. Jag kan tänka mig att vi hade fått en dålig siffra, sysselsättningssiffra också, att Fed hade varit in och att man hade förväntat sig någon form av intervenering. Det är inte så här marknaden fungerar i ett normalt scenario. Man kan inte förvänta sig att man sätter ut bålskålen så fort det börjar bli lite torrt och bistert där ute. Johanna, det är ju inte så här det fungerar, men vi måste på något sätt göra allt vi kan för att se till att ekonomierna klamrar sig och hämtar sig tillbaka från den här krisen som i värsta fall hade kunnat bli en ganska lång och djup depression.
Visst är det så. Och nu ser jag här att USA har öppnat och det är lite blandade upp- och nedgångar här, men tech fortsätter att gå tungt. Men innan ni oroas för det, så kom ihåg det vi har sagt här i podden, att man måste sätta allting i relation, och tech är fortfarande det som har gått absolut starkast sedan årsskiftet.
Och sist men inte minst, det absolut sista jag vill säga, det är ju att amerikanska dollarn har ju försvagats mot kronan ganska konstant sedan dagen när amerikanska börsen bottnade. Vi bottnade den 16 mars, de bottnade den 23 mars. Och sen dess är vi ner ganska mycket. Så att de som är nyfikna på utländska aktier tycker att det tar emot för att det har stigit lite grann, ska man också veta att kursen har stigit men valutan har försvagats. Även om det är ett nollsummespel, det är ändå något som gör att det tar udden lite grann av det här jobbiga känslan av att behöva jaga börsen, kan jag tycka.
Bra last words. Hej då!
Hej då! Och som vanligt, vi kommer ju ut varje torsdag. Ibland gör vi väl såna här bonusavsnitt. Tack för att du lyssnade på det här. Och som vanligt, som du är van vid, så kommer vi med ett nytt avsnitt på torsdag. Däremellan så fortsätter diskussionerna på Avanza-poddens Facebookgrupp. In och ansök där och kom in i snackarvärmen. Tack för oss!